En podcast från Aftonbladet.
Välkommen till Inside Blågult. Det är matchdag. Det är Sverige mot Japan. Det är nu vårt öde ska avgöras. Hur mår man då, Malin Wahlberg och Linn Nordström?
Jo, man är ju spänd såklart. Sen får vi väl se om hur mycket vi vet efter den här matchen. Det är ju faktiskt inte säkert att vi vet exakt om eller när och hur vi går vidare. Utan det kan ju Sverige få vänta på. Men det är klart att nu har man väntat några dagar på den här matchen. Och det ska bli väldigt kul att den snart är här.
Det är så svårt när de går ut och gör en sån premiär och sen åker man på den oerhört tunga förlusten mot Nederländerna. Jag vet att Nederländerna är mycket högre rankade och Sverige ska inte vinna mot dem, men ändå på det sättet som den matchen utvecklade sig och den kontrasten som det blev till premiären. Det är väl klart att man hoppas ju på någon sorts av rekyl i dagens match mot Japan.
Ja, precis. Jag tänkte att jag ska försöka på ett så förenklat sätt som möjligt gå igenom lite förutsättningar.
För att det är ju lycka lätt att, till Per!
Ja, precis. Det är lätt att man måste hålla tungan rätt i mun. Det är lätt att hamna fel, så jag gör det otroligt förenklat. Nästan för dumma människor då, på sätt och vis. Då. Så det är ju då att Sverige vidare på kryss, det är ju positivt. Vi vet att Sverige vidare på kryss, väldigt, väldigt positivt. Förlust, då kan vi gå vidare. Om det blir, säg, en uddamålsförlust. Men det blir väldigt läskigt om målen börjar flyga in bakom den blågula målvakten. Så att det går ju inte att lita på en förlust helt enkelt. Vi vet ju fortfarande inte hur de andra grupperna kommer sluta, även om det har varit både negativa och positiva besked från de andra grupperna än så länge. Så att kryss är ju absolut det som Sverige bör satsa på. Hur känns det, tycker ni?
Ja, alltså livsfarligt efter att man såg hur Japan bara kom i våg efter våg efter våg mot Tunisien och till slut vann väl där med 4-0. Så att om de får en vittring på att vi kör på här, vi hittar den här luckan, Hien känns inte som att han har kommit tillbaka i sitt självförtroende efter misstagen mot Nederländerna, då kan det bli hur tungt som helst, och att vi sen får äta upp att vi har suttit här och pratat om att det kan bli ett lika resultat.
Nej, alltså man får väl säga det att liksom svenska förbundskaptenen Graham Potter och spelarna har ju målat upp Japan som ett av världens bästa landslag, mer eller mindre. Och jag säger inte emot, men det har i princip varit en orgie i hyllningar av Japan. Graham Potter har sagt så här: Japan är snabba, de är dynamiska, de kombinerar bra i mitten av planen, de har hot på kanterna, de har stark defensiv. Enligt Potter har de ju allt, mer eller mindre. Det är ju ett väldigt, väldigt bra lag. Jag ska komma in mer på Japan sen, men de verkar ha en otrolig respekt. Men på presskonferensen igår så var det lite otydligt från Potter om den kommande elvan. De har kört samma elva två matcher i rad. Hur tyckte du han lät, Malin, när han pratade om elvan i dagens match?
Ja, det var ju inte jättelätt att få fram mycket. Det han bjöd på var väl att det kanske kan bli en eller två förändringar. Men han sa ju själv att han hade bestämt sig för att det var det han skulle säga. Att det kanske kan bli. Och han tryckte på att just det var ordet kanske som var nyckeln här. Men det är klart att det måste bli, som vi var inne på i senaste podden, någon förändring måste det ju bli. Och vi trodde väl kanske inte på så mycket mer än två heller.
Nej, precis. Och den vi vill alla är ganska överens om. Även för jag fortfarande tror att han är bättre som inhoppare. Men det är ju en käpphäst för mig. Men Lukas Bergvall tror vi väl ändå gå in från start. Sen beror på lite var han hamnar. Men sannolikt då för Benjamin Nygren skulle man ju tro. Det är vi väl ändå. Ja, vi kan ju inte veta, men vi misstänker i alla fall det. Sen så är det svårt då. Om det skulle vara två så vet vi inte vad det skulle vara mer. Det var ju uppenbarligen så i alla fall att han har inte stängt dörren helt för ett målvaktsbyte eller så. Även om jag kanske inte har trott det särskilt mycket i alla fall.
Nej, men det var väl att... förlåt Malin.
Nej, kör du.
Men det var väl att när Potter fick den frågan så blev det ju så stor kontrast till hur han svarade gentemot Hien. Och då med Hien så var det så att han kommer spela alltså fram tills den dagen som jag inte är förbundskapten längre, var ju känslan man fick. Och sen då när han fick en liknande fråga angående Kristoffer Nordfeldt, då svarade han ju inte alls lika övertygande. Och det är klart att man då läser in att den positionen skulle kunna vara någon där det blir en förändring till den här matchen. Och jag tänker så som du pratar om Bergvall, alltså det sa vi ju redan tidigt i det här mästerskapet, att han är en av de spelarna som skulle kunna få ett genombrott, att han har den höjden i sig. Och jag tycker att man har sett det på träningen, och det har vi pratat om väldigt mycket i den här podden, hur han har varit på träningar och det självförtroende som han alltså utstrålar. Så att han, om han skulle gått in och få en startplats i dagens match mot Japan, då tror jag absolut att han hade alltså hanterat det både fysiskt och psykiskt.
Jag har ju varit inne lite på det tidigare, att jag fick ju intrycket för ganska länge sedan att Jakob Widell Zetterström var Potters tilltänkta första målvakt i VM. Men sen så blev ju han, det tog ju väldigt lång tid innan han blev frisk från det här viruset, och så gjorde Nordfeldt det så pass bra som han gjorde det i playoffen. Och med det som han sa igår så gör ju ändå att man börjar fundera lite på om han kanske ändå vill ge Widell Zetterström chansen nu.
Ja, för mig vore det en enorm grej om man bytte målvakt. Jag säger inte att det är fel att göra det, men det vore en, ja, det är ju
väldigt, ja, det är klart att det vore en jättebomb såklart. Ja. Det är att Bergvall går in, det känns ju mycket mer naturligt. Sen är väl frågan då om det skulle bli då en mer fyrbacks linje, om det är någon som ryker från backlinjen eller om det är Nygren som får flytta på sig.
Det är... Men det är väl oerhört tufft mot Nordfeldt, eller? Alltså det är inte det att det är, alltså det är klart att han skulle kunna agera bättre, han skulle kunna gått ut eller gjort något annorlunda, men det är ju inte extrema målvaktstavlor, eller?
Nej, det är det ju inte. Nej, det är det inte.
Nej, så det är ju sen kan han ju ta det, han har ålder, han har erfarenhet, han förstår liksom om det är så att han inte ska stå mot Japan, men fan vilken smäll.
Sen tänker man väl, ja men det är svårt att veta det här med fyrbacks- och fembackslinjer. Jag har blivit mer och mer störd på den diskussionen faktiskt. Alltså dels för att jag tycker att det, även när de ska gå över till fyrbackslinjen, vilket de gjorde delvis mot Nederländerna, så upplevde jag att det ganska ofta var en fembackslinje också. Jag tyckte ju ofta...
Men jag menar ju att det kan påverka,
jag vet.
Bernhardsson som får flytta på sig istället för Nygren om Bergvall ska in.
Ja, precis.
Det jag känner mig lite rädd för med de här hydration breaksen, alltså om man tänker så som Potter tvingades göra mot Nederländerna, det är ifall man tar in det i system, att man tänker att men vi börjar så här, och funkar det inte då blir det som en timeout, de behöver inte dricka vatten för den här arenan är ju också täckt med tak och med aircondition, och då gör man en ändring till. Alltså jag tänker att man får fan inte se de här breaken som någonting, som en given grej att man ska ändra om i system.
Nej, verkligen inte. Det är ju väldigt jobbigt här också. Amerikanerna pratar ju redan om det som four quarters, the first quarter, the second quarter. Det är ju kulturskymning och nej, det är ju, det mår man ju illa av när man hör.
Men, det är basket för mig.
Ja, exakt. Det är inte rimligt. Men en annan spelare som ju ändå har varit en stor snackis nu inför, det är ju Zanelli givetvis, Bestford Zanelli, som satt på pressträffen igår och var ju oerhört positiv, glad och härlig och ett stort leende och kunde inte hålla sig för skratt och kunde inte sluta le, och då försökte ju i princip alla journalister lirka lite med honom om man visste någonting om elvan, om man trodde att han skulle starta, för han har ju ändå varit aktuell med tanke på att han också hade väldigt bra inhopp mot Nederländerna. Och jag menar, nu är inte jag kanske en så bra människokännare, men hade jag bara utgått från hur han svarade på frågorna och hur han såg ut och hans leende och hans sätt och liksom hur det verkade pirra i hans kropp inför den här matchen, så hade jag ju tänkt att han skulle spela. Nu vet jag inte om han kommer göra det eller inte, och jag kanske inte tror det heller, men sett till hur han var så fick man ju en sån känsla i alla fall. Men det kanske inte ni fick.
Men han var ju väldigt, han matades ju ganska mycket med frågor om han skulle få starta eller inte, och han skrattade ju otroligt mycket också, och då fick han väl också någon fråga om så här, men du känns ju väldigt glad, och att det då skulle indikera att han skulle veta att han skulle få starta, men då sa han jag är alltid så här glad. Tycker du inte eller något sånt. Så jag vet inte. Om vi nu tror att Bergvall kommer in, så vet jag inte om jag tror att Seneli också gör det.
Jag tror att det här... han var ju nästan fnittrig liksom.
Ja, han var fnittrig.
Ja, det får man ändå, det kan man ändå säga. Men det tänker jag att han också blir lite nervös när... Alltså det var ju... Den här dagen var ju mer uppstyrd enligt FIFAs regler då, eftersom att det är dagen innan match när vi var där. Så att det var ju mycket folk på plats, och det är klart att när man sitter där och blir utfrågad och pumpad med de här frågorna, då tror jag att man hade gått till skrattet själv också, istället för att sitta och svara korthugget. Och landslagsspelarna har ju sagt att han är en stor humörhöjare. Så att jag tror bara att han var charmig och fnittrig, och kanske lite smickrad också över att den samlade mediekåren kanske tänker att han ska starta i en så här avgörande match. Och sen tror jag väl att man till det då kan lägga till det här med att Potter tog upp hans namn utöver, för det var ju Bergvall och Anthony Elanga som Potter fick en specifik fråga om, och då la ju Potter till att Seneli också gjorde ett bra inhopp, och då blev det väl lite extra fokus på honom.
Ja, vår kollega Johan Flink frågade också på presskonferensen igår till Potter då, om man skulle läsa in någonting i det, dels att då Potter lyfte upp honom, på din fråga var det väl, Boman, och sen att Seneli också skulle göra pressträffen igår, om det då skulle indikera att han skulle starta. Och ja, vad skulle Potter säga? Han skulle inte ha bekräftat om det var så, men han sa att man nog kanske inte skulle läsa in för mycket i det, och att det var bestämt sen innan att han skulle göra mixade igår.
Nej, precis. Kanske då ska gå in lite på Japan också innan vi går vidare på de svenska spelarna, andra svenska spelarna på pressträffen, så, eller vad mer de sa, så var vi ju på tidigare under gårdagen, tidigt på eftermiddagen, så var vi på Japans presskonferens också med förbundskaptenen Hajime Moriyasu. Och jag tyckte det som jag fastnade för allt vid var ju att de här tusentalet japanska journalisterna som var på plats, det var inte tusen, det kändes som tusen, de frågade i princip bara honom så här: hur ska ni bli etta i gruppen? Ska ni bli tvåa i gruppen? Hur ska ni se till att vinna gruppen? Och det var liksom som att segern mot Sverige var redan, mer eller mindre redan klar. Det handlade väl om huruvida Nederländerna skulle... Alltså det var liksom ingen... Sverige såg inte som ett... Sverige såg inte som ett stort problem riktigt. Så till slut fick han röt ju inte ifrån, men han fick säga ifrån så här: alltså kom igen nu, alltså vi, Sverige är ett bra lag, vi kan fortfarande komma trea i gruppen. Vi tar inte för givet att vi är ett eller två. Så alltså han fick sätta dem lite på plats då, de här... relativt självsäkra japanska journalisterna. Men med det sagt, mellan raderna så råder det inget tvivel om att den japanska allmänheten, den japanska journalisterna, och jag tror också även det japanska landslaget, känner att de är mycket klart bättre än Sverige. Att de är favoriter. På 8 år har de inte förlorat mot liksom europeiskt motstånd. De kommer möjligen rotera sitt lag, men det spelar ingen roll enligt alla bedömare.
Om de ska rotera så himla mycket, kan det verkligen vara så? Potter sa också det, det spelar ingen roll, men det måste väl spela lite roll. De har väl inte en exakt lika bra elva.
Nej, låt mig försöka förklara då vad jag tror om det här.
Japan-experten Per Boman.
Ja, det är ju egentligen vår kollega Makoto Asahara som är det då. Men när jag försöker läsa så mycket jag kan om det här då, så är det ju, dels har jag också sett att förbundskaptenen har dementerat att det blir massa rotation. Han verkar nästan tycka att det var oförskämt att rotera. Nu har de ju så gjort det i tidigare mästerskap ganska mycket. Men det är ju det att under de här 8 åren han varit förbundskapten, det har ju en pratat tryck på väldigt mycket att han har varit förbundskapten så kort tid, medan Japan haft samma tränare i 8 år, då har han liksom samlat ett gäng spelare, ett 20-tal spelare som är extremt jämna kvalitetsmässigt, och att alla som tittar på Japan och har följt Japan menar att prestationerna skiljer sig extremt lite, nästan oberoende vilka det är som spelar. Det låter osannolikt, men jag tror att det är sant, att de är så pass injobbade i sin taktik, hur de ska löpa, hur de ska springa, att de är nästan utbytbara. Och det är ju läskigt, tycker jag i alla fall.
Ja, absolut. Vi var ju ute på ett stort universitet där flera fotbollsspelare bland annat då Mittoma utbildades. Och jag kan säga att det...
När var ni det? Eller du och...
När jag och Erik gjorde alltså vår fotbollsresa i Japan. Och där var det ju böcker och avhandlingar och som de visade, så att det förvånar mig inte att det skiljer extremt lite beroende på vilken spelare det är som är med i startelvan. Men det är självklart att Japan är favoriter i en match mot Sverige.
Vad tog ni med mer från, om vi tar det som när Alexander Isak satt framför svenska pressen igår eftermiddag eller igår kväll?
Det var ju, vi fick ju, 10 minuter fick vi med Alexander Isak, vilket var lite snålt kanske med tanke på att vi inte haft honom så mycket under det här mästerskapet. Men vad kom fram, Lind? Du frågade ju om Eritrea flaggan som han har på sina skor. Det svarade han ju fint på, hur mycket det betyder för honom.
Ja, absolut. Alltså, vi får väl stanna kvar lite där. Alltså, jag brukar verkligen inte vara kritisk till hur media behandlas eller hur det sköts liksom i det svenska landslaget. Men när man då började fundera på när vi senast pratade med Alexander Isak, alltså en av de absolut största stjärnorna, då är det den 27 maj på mediedagen på deras hotell. Och att vi då bara får alltså exakt 10 minuter med honom idag. Det är alltså fruktansvärt snålt. Alltså när Viktor Gyökeres var ute hos oss, då satt han ju ändå, alltså jag säger inte att han satt där tills frågorna var slut, men han satt väl betydligt längre än 10 minuter.
Det var ju minst en kvart i alla fall. Kanske mer också. Det var, ja, känslan var ju inte att det var någon stress. Då valde de att köra en presskonferens med bara Potter och sen en mixad zon. Och då styrde väl FIFA lite mer. Så det var 10 minuter som gällde. Men det var ingen slump att Isak då kom på den här pressträffen när det bara var 10 minuter och inte tidigare i veckan eller veckan innan.
Nej, men då blir det som att han lite får offra sig för att Vigge då ska slippa podiet.
Ja, och att det blir ju inte jättemycket tid med Lindelöf heller, för vi har haft 2 presskonferenser med honom och det är också rätt speciellt. Man kan inte ställa följdfrågor. Man kan inte riktigt ställa alla frågor på de presskonferenserna heller. Och nu gör han inte heller den idag eller igår. Och ja, vi får väl se om han, det är inte säkert att han kommer på någon sån här mixad zon heller. Så att, men de största stjärnorna kanske skyddas lite.
Ja, så blir det ju. Och jag känner med att det blir inte heller kul för Isak när han sitter där. Jag hade jättegärna frågat honom om, han spelade ju Taha Ali ett spratt och ringde honom under när han hade sin mixad. Det hade man velat fråga Isak idag, men när man får 10 minuter då blir ju frågorna extremt begränsade. Sen svarade ju Isak, ja men så som vi är vana, alltså, ja men utförligt och ja men ganska tyst och inte så här, det blir ju ganska seriöst när det är 10 minuter om man ska liksom få ut någonting av det när man inte har träffat honom på så lång tid.
Men något som jag ändå reagerade på i snacket med honom var ju han fick ju frågor om samarbetet med Gyökeres och han menar väl, och det har väl liksom funnits spekulationer bland annat i den här podden och sådär om man inte riktigt vet hur väl de kom överens, och det avfärdade han väl ganska rejält att nej, men vi har det bra ihop, 2 bra spelare passar ihop, men han var också tydlig med att de inte behöver liksom hänga massa vid sidan eller socialt för att de ska funka bra ihop som anfallare. Han sa inte att de inte hängde socialt, men han sa också att det spelar ingen större roll liksom, sådär. Så att, det var väl klara besked i den frågan. Sen Gabriel Gudmundsson satt ju där också, och det tyckte jag ändå var lite roligt för vår kollega som sagt då Makoto, som ju kan japanska, hade varit och snackat med Tanaka i Leeds angående att han spelat tillsammans med Gudmundsson, och då hade Tanaka väl sagt att han tycker om Gudmundsson givetvis, men att de inte haft kontakt nu under VM och att Gudmundsson är en fiende i den här matchen. Och det hörde Gudmundsson med om, ja, vi är fiender, men han låg också till att Tanaka är en god gubbe. Så att, ja, jag vet inte riktigt vad jag vill komma med den här utläggningen, men nu vet ni åtminstone någonting om relationen mellan Tanaka i Leeds och Gudmundsson i Leeds. Ja, var det något annat då från gårdagens pressträffar som stack ut?
Jag vet inte om vi har pratat om det i podden, men vi har i alla fall skrivit om det, att Sveriges träningsanläggning här i Frisco, de tränar ju på FC Dallas Toyota Stadium, som just nu är en byggarbetsplats. De håller på att renovera läktarna, och de har ju renoverat i en himla fart. Det är liksom, när vi kom var det ingenting på ena läktaren. De byggde upp en hel liksom, pressläktare, gröna byggnader. Sen har de slagit ner enorma liksom, väggar. Och, ja, de har gjort jättemycket, jobbat jättesnabbt. Men sen när vi kommer idag, då är det som att någon har släppt en bomb, vilket de väl också hade gjort. Det hade varit någon slags detonation, och enligt vad vi har fått fram då, så har allting fallit åt fel håll. De trodde liksom att det skulle falla utåt, men då föll allting inåt. Och då snackar vi hela läktaren i princip, som har bara trillat ner. Och då också helt förstört det här som de har byggt upp. Så att det såg ju, nej men det såg ju faktiskt helt sinnessjukt ut.
Det ser ut som en krigszon, absolut. Ja, utan att överdriva.
Men ingen ska ha skadats, och landslaget skulle kunde träna på utan problem. Så att det såg kanske mer dramatiskt ut vad det var, men det ja, sjuka scener som sagt. Ändå var det inte det sjukaste som hände i det där presscentret igår.
Jag måste ändå bara säga att efter att ha varit då 20 dagar här i det perfekta Frisco, så är det skönt att se att något kan falla åt något håll som de inte har tänkt, eller att en byggnad inte är flawless. Utan jag gillar det lite ruffiga som vi ändå fick se på träningsarenan igår. Men precis som du var inne på, Malin, det var ju faktiskt inte det mest chockerande, Per Boman, som vi fick vara med om under den här kvartens öppna träning och följande pressträff.
Nej, för när jag gick runt där inne i presssalen, man går runt lite och småsnackar med folk, och sen kom jag tillbaka till Daniel Disko och Kristofferssons plats, och då stod det 4 stycken tomma typ Cola Max eller Light eller fan det heter, Cola Zero burkar där vi. Och sa jag på skoj, har Disko druckit allt det här eller? Ja, säger Erik Niva och Simon Bank då. Och så säger ni att han har svept 4 stycken burkar på typ 7 minuter. Är inte det omöjligt för en människa att dricka så mycket läsk?
Du hade otroligt svårt att ta in där. Du trodde att det var någon practical joke. Du frågade ju liksom en timme efteråt, är det här verkligen på riktigt? Och då stod du ju inte långt senare 5 burkar där som han verkligen slukade. Och ja, jag såg det med egna ögon. Det hände verkligen.
Ja, det är imponerande. Givet att han har ju, visst, det är väl ingen socker det där. Han har ju otrolig fysik, Disko, så att det är imponerande att han kan sätta sig i de där vad fan det nu är, maxdrickorna utan problem. Ja.
Vi får ge han lite dispens då, att han är ju fortfarande liksom i en kamp mot sin jetlag och att akklimatisera sig till värmen, så han får väl han får någon form av Coca-Cola Zero dispens de här första dagarna. Och sen så kan man ju då tänka sig att Disko hoppas på att de kommer bjuda honom på ännu mera läsk, för han har ju valt att sitta kvar i den här mediaboxen som han har blivit placerad i till dagens match. Det är ju så att man, som journalist vill man ju såklart sitta på Media Tribune. Det innebär att man sitter ute på läktaren, man har ett skrivbord så du kan ladda din dator, du kan ha datorn uppe i knät. Men amerikanerna på de här NFL-arenorna tycker ju att det är lyxigt att sätta journalister i de så kallade VIP-boxarna. Och då sitter du ju med ett glas framför dig. Du sitter ju i princip i ett akvarium och tittar ut då på matchen och hör inte lika bra publiken, och det blir såklart inte en matchupplevelse så som man vill ha den. Så att vi drev ju en liten kamp under gårdagen för att bli flyttade ut till läktaren och då slippa sitta inom de här glasväggarna med aircondition och kanske fri tillgång till Cola Zero. Så att vi är ju flyttade ut till läktaren utan skrivbord, men det får man ju ta så länge man få den riktiga upplevelsen. Men det är ju en som har valt att helt hoppa över den här kampen, och det är ju då den koladrickande Daniel Kristoffersson.
Ja, men de har ju någon sån här missriktad vänlighet, amerikanerna, som du säger. De tror så här verkligen att att de är snälla när de placerar en i de här boxarna, att de gör en tjänst när det i själva verket är en förolämpning mer eller mindre att sätta sig.
Ja, alltså en jättefräsch snygg amerikansk kvinna kom fram till mig när jag stod liksom och bråkade efter en svettig jag gick väl bara 300 meter men man blir ju svettig av allt och ingenting här och var så här, but have you seen the boxes? It's amazing, it's air condition, it's unbelievable. Och jag var bara så, I need to come out to the tribute.
Att sitta inomhus på en inomhusarena, det är inte riktigt det man vill göra när man är på fotbolls-VM.
Det var ju fullsatt senast många av oss har tittat. Det var ju mellan Argentina och Österrike.
Du satt väl i boxen då, Per?
Ja, jag fick inget annat val. Inknuffade i boxen.
Du kämpade väl inte då heller?
Kämpade som ett svin faktiskt.
Du kan inte komma ut?
Absolut. Men då var det 70 000 på plats och då var det utsålt mer eller mindre, 70 649. Det är väl, jag vet inte ifall det är lika många sålda till Sverige. Det finns väl en risk att Sverige mot Japan inte drar lika många som Messi då. Men vi får väl se helt enkelt. Det är ju en speciell arena som ni har varit inne på med typ den största jumbotronen som man någonsin sett i hela sitt liv.
Ja, vi ska väl också säga att det är en hel del journalister från Japan på plats. Så att det kanske är förståeligt att vi inte fick någon plats med skrivbord. Vi får väl bara acceptera det och vara glada att vi slipper att bli boxade.
Ja, ingen mediekris i Japan. Men om vi ska avsluta den här podden med att tippa resultatet så överlåter jag det till er att börja vad ni tror. Vem är först ut?
Det gick ju inte så bra senast. Vi valde glädjen och jag blev intervjuad i japansk tv igår och då fick jag skriva upp vad jag trodde på någon slags tavla och då skrev jag 3-1 till Japan, så jag får väl stå fast vid det här i podden då.
Ja, alltså de intervjuerna som man gör med japanska journalister och de är så, yeah, the best player, och jag försökte skämta till det där med kapten Tsubasa, men de tog inte det skämtet, inte ens den här gången. Jag sa ju 1-1 när jag blev intervjuad i Sveriges Radio. Och det kommer väl sändas och då vore det väl dumt om jag ändrar mig. Så jag tror på ett lika resultat och då i dagsläget så innebär det ju att Sverige är garanterat vidare. Men att Precis. Vi inte vet någonting mer utöver det, va?
Precis. Jag tror på som Malin på 3 till Japan. Det kan ju räcka ändå, en sån förlust. Men det finns ju en stor risk att inte göra det. Men jag säger 3-1 till Japan. Vet ni vad? Jag tackar er för att ni var med. Det var kul att ni var med. Och så hörs vi snart igen. Ha det gott.
Ha en trevlig matchdag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.